Podplay.
Klimatet är vår tids ödesfråga som splittrar, väcker engagemang och oro. Vad krävs för att få till den stora omställning som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen och vem kan leda den förändringen? Välkommen till Utrikesveckan i Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag Marianne Björklund, Asienkorrespondent. Hej!
Hej, hej!
Pia Gripenberg, EU-korrespondent.
Hej, hej.
Karin Eriksson, USA-korrespondent.
Hej.
Och Jannike Kylberg, du är klimatreporter här på DN.
Ja, hej.
Välkomna allihop. Jag börjar med att vända mig till dig, Jannike. Du har ju i flera artiklar skrivit att det här är året som är avgörande för klimatet, anser många, och 2021 är ödesåret för klimatet. På vilket sätt?
Ja, men det är ju så enkelt att det är väldigt, väldigt bråttom. Så det är lite ja, nu eller aldrig. Och det som också pekar ut att det viktigaste året är att enligt Parisavtalet så ska ju alla länder till i år, eller till årets stora klimatmöte i Glasgow, komma in med förstärkta planer på hur de ska vässa sitt klimatarbete. Och det är ju någonting som är absolut nödvändigt om det här ska ha den minsta chans att lyckas. För det finns ju redan planer som alla länder har lämnat in i Parisavtalet, men de räcker ju inte till målen. Då, om man skulle uppfylla dem, då hamnar man på runt tre graders uppvärmning. Så det här måste ju skärpas, och det är i år de ska lämnas in. Och det är det alla väntar på. Det är därför det är avgörande att det sker just i år. Och det är ju så att det måste halveras utsläpp inom att 2030, det är ju kortare tid än 10 år. Det är en ofattbar kort tid.
Om vi rekapitulerar lite, Parisavtalet, vad handlade det om? Vi pratar om att det inte får bli 1,5 grads uppvärmning och så vidare. Kan du bara sammanfatta, påminna oss om vad det handlar om?
Men inom Parisavtalet så enades ju världens länder att bland annat att hålla den globala medeltemperaturen, att den inte skulle stiga mer än 2 grader över den förindustriella nivån, det vill säga slutet av 1800-talet. Och allra helst skulle den ligga väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader för att människorna rättare sagt ska ha en rimlig framtid.
Och vad blir konsekvenserna om man inte lyckas nå det målet konkret?
Ja, de blir livsfarliga, tror jag man kan sammanfatta det med. Vi pratar om, det är ju scenarier, vi pratar om havsnivåhöjningar på uppemot 1 meter. Och du har mer än 500 miljoner människor som idag bor på områden som skulle kanske riskera att översvämmas. Du har människor som dör i värmeböljor. Du har extremväder som kommer att skörda liv. Det kanske blir svårt med livsmedelsförsörjning. Det är livsviktigt.
Och hur säkra kan vi vara på att det är dit vi är på väg?
Så det är väl närmast konsensus i forskarvärlden att så är det. Och det, man kan ju titta på de här temperaturkurvorna. Att det är ju, varje år blir lite nästan varmare än det föregående. Eller man ska titta på linjen. Det kan ju variera mellan olika år. Men det senaste decenniet är ju de varmaste decenniet som uppmätts. Så att det går uppåt. Och vi ser att koldioxidhalten fortsätter öka, och det kommer den att fortsätta göra ett tag till. Och då stiger temperaturen.
Pia Gripenberg, du bevakar ju EU. Vilka är positionerna inom EU just nu? Hur ser skiljelinjerna ut när det gäller klimatfrågan?
Alltså det finns en väldigt bred enighet mellan länderna att man måste göra någonting för att minska utsläppen. Det är totalt enighet om. Det finns liksom inga klimatskeptiska regeringschefer eller någon klimatskeptisk kommission eller något sånt här, utan det är bred enighet inom EU att man måste göra någonting åt utsläppen. Och förra året så enades man ju då, de här stats- och regeringscheferna, om att man ska minska utsläppen med 55% till 2030. Alltså man höjde sin ambition. Och traditionellt så är det Polen som har varit den som inte riktigt har rättat in sig i ledet. Främst för att man då är väldigt beroende av sin kolindustri. Och det liksom blir en stor social förändring i landet. Så att man har velat, man har liksom släpat efter lite men hela tiden rättat in sig i ledet efter ett tag. Och det handlar mycket mer om ekonomiska frågor. Att Polen vill ha väldigt mycket pengar för att kunna klara av att skapa jobb i de här stora regionerna där kolindustrin finns. Men man har till exempel också beslutat att 2049 ska alla, hela kolindustrin vara avvecklad i Polen. Man ska inte alls vara beroende av den längre. Det finns ju då, alltså målet är det ingen konflikt om. Alla vill ha ett klimatneutralt EU 2050. Alla vill att EUs utsläpp ska vara 55% lägre 2030. Däremot med medlen, hur man når dit, där är ju då konflikterna. Och det handlar mycket om pengar. Det handlar om, ska kärnkraft få vara ett energislag i den här omställningen? Det tycker en del länder är självklart, andra länder tycker inte alls det är bra. Så där finns det ju en tvistefråga i kärnkraften. Och sen just så hur mycket pengar som ska gå för att stötta regioner som är väldigt beroende av till exempel kolkraft då, som Polen är. Och det finns andra regioner också som behöver ställa om. Också en tredje sak som man pratar om, det är det här med energifattigdom. Att människor idag som tillhör de fattigaste i Europa är väldigt beroende av att kunna värma upp sina bostäder med billig el. Och de priserna kommer att höjas. Vem ska betala det? Inte de här fattiga invånarna är det många som tycker. Men hur det ska gå till i slutändan, det är där förhandlingarna handlar om. Det handlar mer om ekonomi och pengar än om själva klimatmålen.
Marianne Björklund, du bor ju i Peking och Kina pekas ju ofta ut som världens största klimatbov med USA som god tvåa. Vilken del av klimatfrågan lyfts fram i Kina?
Ja, det beror ju på vem man frågar, men ledningen har ju, de har ju ambitiösa klimatmål. De har ju sagt att man ska vara klimatneutral 2060 och att kolkraften ska toppa 2030. Men de har ju inte kommit med några konkreta, de har inte visat konkret hur det ska gå till, och nu går utvecklingen tvärtom, nu ökar användningen av kolkraft. Den är högre än på 10 år, så det går åt helt fel håll om man ska nå Parisavtalet.
Hur kommer det sig?
Jag tror det handlar om att man var väldigt mån om att få igång ekonomin efter utbrottet av covid-19. Det är ju väldigt viktigt för kommunistpartiet här att inte en massa människor går arbetslösa, att inte tillväxten avtar. Deras legitimitet bygger ju på att ekonomin ständigt förbättras, att folk får det bättre. Och skulle det inte bli så är de ju väldigt oroliga för att det skulle bli en kollaps liknande den i Sovjetunionen. Så att de prioriterar ju ekonomin väldigt högt här.
USAs president Joe Biden har ju lanserat sig som presidenten som tar tag i klimatfrågan. Och han höll sitt vallöfte om att snabbt återinträda i Parisavtalet från 2015, där världens länder ju enades om att den globala uppvärmningen skulle hållas under 2 grader med sikte på 1,5 grad. Karin Eriksson från din Washington DC-horisont, vad betyder det att just USA har återanslutit sig och ställer upp på de här målen igen?
Det betyder ju mycket så tillvida att det var fruktansvärt för upplevde många när USA gick ur Parisavtalet. Det hann de precis göra lagom. Formellt var processen precis klar när Biden skulle vann valet och skulle ta över. Men det betyder mycket i USAs internationella åtaganden, hur mycket USA kommer betala in till den här FNs gröna klimatfond, där Obama som president lovade enorma bidrag och Trump stoppade dem. Så det är klart att det får internationella konsekvenser. Det får också konsekvenser för politiken i USA, där Biden ändå har lovat att göra väldigt mycket. Men det är ju inte så att USAs roll som ledare i klimatfrågan är självklar, just för den ryckighet som du hör här. Att det är, först är det Obama som lovar, sen kommer Trump och så förändras allt. Och sen kommer Biden och säger, nu ska vi ta ledarfrågan. Det är många som tycker att trovärdigheten i det här blir ganska låg.
Och där kan jag ju då säga att EU ser sig själv som ledare i klimatfrågan. Europa ska den första klimatneutrala kontinenten och så vidare. Så att EU tycker att nu har vi tagit ledartröjan, och den tror jag EU gärna vill behålla. Men jag tror att det kan bli en intressant liten kapplöpning där så småningom mellan USA och EU i klimatfrågan.
Du nickar, Jannike Kjellberg.
Ja, nej, men jag tycker att det här är ju lite på väg. Alltså, forskarna pratar ju om någonting som heter Race to Zero, som de vill se. Och man börjar kunna ana det, och det är ju lite hoppingivande det här. Men jag tänkte också säga från en mer, inte Washington-horisont, att så ska man ju inte, alltså det är en sån enorm betydelse att USA är tillbaka på banan igen. Hade de inte varit det, och det sa ju många av de världsledande forskarna innan valet, att blir det Trump en period till, då är det kört. Då kan vi hälsa hem. Och nu blev det inte så. Så att, alltså symbolet, värdet av att världens största ekonomi och världens näst största utsläppsland är tillbaka igen, det kan man inte överskatta.
Vi nämnde ju där att Kina är den största klimatboven, men historiskt så är det ju naturligtvis USA som är den största boven av de alla som har den historiska koldioxidskulden, säger man väl, Jannike. Absolut, så att det är klart att det här är väldigt, väldigt viktigt, och man kan inte heller tvivla, tycker jag, på att Joe Biden tar klimatfrågan på allvar, att han prioriterar den väldigt högt. Det var tydligt i valkampanjen, det var tydligt efteråt nu också, även om pandemin har dominerat USA väldigt mycket det här halvåret, så är det här är väldigt viktigt. Frågan är bara om det kommer att vara så viktigt som hans ambitioner säger, därför att hans ambitioner är enorma.
Men Marianne Björklund, vilken roll tar Kina i det här nya Race to Zero? Att man då försöker ta tag i klimatfrågan och vara bäst i klassen?
Nej, men Kina vill ju också ha ledartröjan. Särskilt när Trump drog sig ur Parisavtalet så klev ju Kina in och presenterade sina mer ambitiösa klimatmål. Och man skryter ju ofta om att man är världens största producent av solpaneler, och man satsar på vindkraft. Så det finns ju en god utveckling här också, men det som tyvärr påverkar mest just nu är nog att kolkraften ökar. Och det säger ju forskarna, om inte Kina avvecklar sin kolkraft mer eller mindre så kommer man inte nå Parisavtalet.
Nej, och där Kina har ju också att de investerar ju väldigt mycket kolkraft utanför Kina. Så att de har ju en påverkan på de globala utsläppen även utanför sina egna gränser, som är ganska stor och omstridd.
Det är ju den här nya sidenvägen, som man kallar den. Där ingår ju ofta energipolitik, och där finns det ju planer på, jag tror, hundratals kolkraftverk.
Karin Eriksson, vi ska höra en av dina intervjupersoner, Angeline Cheek från Lakota-nationen i Montana, USA. Hon tillhör alltså ursprungsbefolkningen och har engagerat sig att stoppa ett oljeledningsprojekt som heter Keystone XL i deras reservat.
We worry about not being able to hunt, to fish, to gather our medicines that we used to be able to gather, that our ancestors once picked. And now the teachings have been passed down to my generation, and that's what climate change will impact.
Vi är oroliga att vi inte ska kunna jaga och fiska och samla in det vi behöver till våra mediciner som vi gjort tidigare, och det är läror som våra förfäder har fört vidare till min generation, och det här är vad klimatförändringarna kommer att föra med sig och påverka. Det sa alltså Angeline Cheek, som tagit strid mot oljeledningen Keystone XL. Karin Eriksson, USA, ett land som inte bara bidragit till klimatförändringar utan också påverkas mycket av dem på många olika sätt genom de återkommande bränderna i Kalifornien och det här exemplet vi just hörde från slätten i Montana. Hur påverkar det här den amerikanska opinionen?
Ja, det är ju så i USA, det talar vi ju alltid om, den här enorma polariseringen mellan demokrater och republikaner. Den finns ju i viss mån också i klimatfrågan. Alla klimatförnekare samlas ju i det republikanska partiet i princip. Men det är också så att det finns en generationsskillnad i opinionen, där man ser att yngre amerikaner tar klimatet på ganska stort allvar. Man har kunnat se att republikanerna under en period faktiskt intresserade sig för det här och började formulera en en konservativ klimatpolitik. Sen drunknade alltid Trump. Och varför opinionen ändå påverkas och påverkas överhuvudtaget. Allt fler ser klimatförändringarna som alarmerande. Det är ju för att också allt fler säger att de ser effekterna i sin vardag. Förra året bara, vi hade enorma bränder i Kalifornien. Värmerekord i Kalifornien. Kanske varmaste temperaturen någonsin uppmätt på jorden. En morgon var himlen brandgul i San Francisco, för solens strålar nådde inte dit. Bränderna är inte bara klimatförändringar, men klimatförändringar bidrar. Orkansäsongen mer intensiv än tidigare. Havsnivåerna som höjs och gör att det faktiskt är några delstater på östkusten som är allra mest påverkade av klimatförändringarna just nu. Det här märks i människors vardag, och det gör, tycker jag, att när jag är ute så är det kanske inte så mycket, jag möter inte klimatförnekare. Jag skulle säga att jag möter människor, inte så mycket förnekelse som förträngning. Alltså, ganska många som säger att ja, det där borde man, men just nu och bilen behöver jag. Det är inte så att man säger att gå igång i långa utläggningar som i så många andra frågor om hur fel detta är och vad de har läst på olika sajter om klimatet. Utan det är mer att man kanske inte riktigt tar in det ändå i sin vardag. Men man ser att någonting har hänt.
Och vad behöver Joe Biden göra för att skapa en gemensam bild av det som krävs framöver?
Och det där är jättesvårt. Det här är ju hans stora vägval i alla frågor. Har han nu sagt att klimatet är en av de viktigaste, så blir det jätteviktigt där. Å ena sidan vill han ju rivstarta och verkligen åstadkomma förändring, och andra sidan har han verkligen lovat att ena befolkningen, får alla med sig. Hittills så har han ju mer valt rivstarten än att ena och läka, och det gäller också väldigt mycket i klimatfrågan. Och det är ju då frågan hur han då om vi faktiskt kommer att få se att det här som jag beskrev, en viss gemenskap i opinionen. Om vi kommer att få se mer av polarisering. Keystone XL, den här oljeledningen, det var ju bland det första Biden beslöt att då ställa in den betalningen till. Den ska inte bli av. Den används ju nu i argument av republikaner som fullständigt vansinne. Därför att de säger att nu kommer den här oljan som kommer från Kanada, den kommer att transporteras på tåg istället. Det är mycket värre. Vi kommer att bli mer beroende av olja från andra länder än Kanada. Det är inte bra alls. Trump höll tal i helgen. Då talade han om Keystone XL. Så att det finns ju tyvärr då en möjlighet att den här frågan politiseras och polariseras mer under kommande år, just för att Joe Biden går så på offensiven. Och att döma av hur han agerat hittills under det här snart halvåret, så är det ändå så att han väljer mer att gå fram med reformer än att få med sig alla på båten. Problemet är att även den strategin kommer ju gå på patrull då till slut politiskt.
Jannike Kihlberg, i slutet av april så kallade ju Joe Biden till ett digitalt klimatmöte som samlade många världsledare. Vad blev resultatet av det?
Jag skulle säga att det nästan blev förvånansvärt framgångsrikt. För att ofta kan ju där mer vara en slags signalpolitik att ja, nu ska vi visa att det är viktigt. Och det var ju viktigt som symbolhandling också, men det var ett stort antal länder som Japan och andra som lovade kom med direkta, konkreta, skärpta klimatlöften, och framförallt USA själva som ju på något vis fördubblade sina ambitioner. Och när det finns ju en organisation som heter Climate Action Tracker som räknar på alla de här löften och sånt, och då sa de att ett sånt stort steg i klimatarbetet har man ju aldrig sett på så kort tid som faktiskt det här mötet innebar, i form då i och för sig av löften och så. Men om man ska med prata temperaturer igen, kan man ju alltid göra i klimatfrågan, så de här tidigare löften och klimater enligt Climate Action Tracker då skulle uppvärmningen kanske ligga på 2,9 grader, och efter de här dagarna så skulle då temperaturökningen blir 2,4 grader. Alltså den är fortfarande för stor, men det var ändå ett ganska rejält hopp där. Och ja, hopp på många sätt, tror jag. Sen ska de ju efterleva så det ska uppfyllas, men överraskande stort.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om USAs, Kinas och EUs roller i klimatfrågan. Du lyssnar på Utrikesveckan i Studio DN, där vi idag fokuserar på klimatfrågan. Karin Eriksson, USA-korrespondent, du bevakar ett land där många är väldigt fästa vid en stark konsumtionskultur och är bilberoende till stor del. Det här påverkar ju miljö och klimat. Vad skulle krävas för en förändring när det gäller de beteendena och den kulturen?
Det skulle krävas enorma förändringar, och det är väl de reaktioner som har kommit här i USA efter det digitala klimattoppmötet, att olika klimatexperter har sagt att ja, men de här åtagandena som USA har nu med att halvera utsläpp fram till 2030, det skulle kräva enormt mycket av Joe Biden och förmodligen också Joe Bidens efterträdare, om vi inte tror att han sitter i 8 år. Joe Biden säger ju ofta att klimat, när jag tänker klimat så tänker jag på jobb, och så ska han, det är solceller och vindkraft och man ska byta bilarna från den statliga fordonsflottan, den ska bli elbilar. Men det kommer inte att räcka, konstaterar experten. Han måste ju också utmana den mäktiga fossilindustrin, dessa mäktiga intressen som finns i USA. Han måste få bort alla kolkraftverk och han måste få långt fler att byta bilar och byta vad de kör på. Man måste bygga om kontor, man måste byta en stor klimatanpassa en miljontals bostäder. Och det kommer vara jättesvårt, och det är mycket av det som han inte kan göra. Budgetfrågor kan han faktiskt marschera iväg med, utan att gå in i teknikalitet om hur det funkar i USA just nu. Så det är mycket svårare att få igenom andra former av reformer, framförallt i senaten i kongressen. Så att där kommer han, allt som han vill göra som är av skarpa åtgärder mot saker, det kommer bli svårt. Och hans åtaganden är sådana att han skulle behöva göra jättemycket.
Men vad ser du för attityder bland vanliga medborgare när det gäller till exempel konsumtionskulturen eller viljan att åka kollektivt istället för att använda bilen? Har du sett någon förändring där?
Alltså, nu ska vi säga, jag bor ju i Washington, och i Washington så är människor oerhört liberala. Det är inte en vanlig plats, men även där så kör ju alla bil. Och hela samhället är på ett annat sätt bilanpassat. Det är ju otroligt bekvämt när man är ute och reser i USA. För man kommer alltid, när man kör in i en storstad och hittar en parkeringsplats någonstans. Bilen är allt för alla. Och det gäller alltså även i de mest liberala enklaven i hela USA. Så att jag kan inte säga att jag ser några tydliga förändringar där. Kanske att jag ser lite fler busshållplatser och lite fler bussar i Washington. Nu har inte jag bott där så länge, men om jag jämför med när jag var där för många år sedan. Kanske att man ser lite grann sånt. Man ser, men kollektivtrafiken är inte alls utbyggd här. Bilen är så enormt viktig för människor. Och de tar bilen så himla korta sträckor så man blir helt paff ibland.
Hur ser diskussionen ut om att utöka till exempel kollektivtrafiken?
Jag tycker ju inte att det är kanske det. Det finns ju en infrastrukturplan nu som är väldigt stor. Och där i ingår ju tåg, ska vi säga. Höghastighetståg är en viktig satsning för Joe Biden. Så att på tågtrafiken tror jag det finns en del att göra. Och det finns ju väldigt mycket räls i USA. Det här är ju det gamla järnvägslandet. Men jag tycker inte att om jag lyssnar på diskussionerna om vad som ska göras, att kollektivtrafiken ändå alls på det sätt som i Europa eller i Sverige dominerar debatten. Att man talar så mycket om att människor ska färdas på ett annat sätt eller inte åka alls. Flygskamsdebatten är ju, den stöter man ju inte på samma sätt här.
Marianne Björklund, om vi håller oss kvar i det här med kultur och hur vanliga medborgare agerar utifrån den här frågan och vad som märks av miljöproblemen. Hur märker du av Kinas miljöproblem i din vardag?
Det man främst märker är att luften är dålig vissa dagar. Jag har ju en app som jag följer och kollar på varje morgon vad det är för luftkvalitet. Och ibland så säger ju den inte bra att gå ut idag eller inte bra att jogga. Men jag ska också säga att luften här i Peking har blivit mycket bättre. Det säger alla som har bott här längre än jag. Förut var det ju smog varje dag i stort sett. Men sen jag flyttade hit så har det inte varit så många dagar. Och det beror ju på att de har flyttat ut fabriker ifrån Peking ut längre härifrån, för människor var ju missnöjda med det här, att det var dålig luft. Och det var ju också en anledning för de mer välbärgade att kanske flytta till ett annat land.
I den mån de miljöproblemen faktiskt märks i människors vardag, vad väcker det för typ av agerande och diskussion? Du nämnde här flyttar till exempel ut från stan.
Mm. Ja, ja, det är ju de här konkreta sakerna som man diskuterar. Sen vet jag inte om kunskapsnivån alltid är så hög vad gäller miljöpolitik, men här har man ju ett annat system än i USA, så här skulle det ju egentligen räcka med att politbyrån pekar med hela handen att nu ska ni göra så här, så gör de det. Man behöver ju inte rösta eller någonting. Och på vissa områden har de ju, till exempel utmärkande här är ju att alla åker med elmoppar. Jag tror du måste ha ett speciellt tillstånd för att åka med en motorcykel med motor, och det är ganska svårt. Det är väldigt mycket elbilar också. Och ja, vissa, det är, och man har börjat sopsortera, men det märker jag ju när jag går till de här, att det är folk inte, alltså de lägger ju alltid samma i alla fall. Så där krävs det mer utbildning. Och sen använder man otroligt mycket plast. Där finns det utrymme för förbättring. Om man beställer hem mat eller toalettpapper, det är ju så här 4 lager med plast som man ska packa upp innan man kommer åt det man vill ha.
Och hur uppfattas omvärldens klimatkritik som är riktad mot Kina i Kina?
Det är ingenting jag hör diskuteras, men möjligen då i ledningen, som ju den kommunistpartiets ledning, som ju gärna tar på sig en offerroll, som tycker att alla mobbar dem och som då vill framhålla hur långt de har kommit vad gäller solenergi och vindkraft och vilka ambitiösa mål de har. De gillar ju inte kritik, och det är väl mest därifrån man hör. Jag har aldrig hört vanliga eller människor på gatan prata om omvärldens kritik mot Kinas miljöpolitik. Det är väl mer att de själva kan vara oroliga för dålig luft eller andra typer av miljöskandaler, som det var med mjölken för några år sedan, där man hade spett ut den med något gift som dödade barn. Sådana saker är ju förstås otroligt oroande för befolkningen.
Du nämnde ett par exempel här och kolet tidigare. Vilka miljöproblem skulle Kina behöva prioritera akut?
Det är ju det här att minska kolkraften. Det är ju det viktigaste. Och sen plasten tror jag faktiskt också är ganska allvarligt, att man använder så mycket plast. Det går ju åt olja, va, Jannike, för att göra plast.
Ja, fossila råvaror.
Ja, fossila råvaror. Så det är ju ett stort problem. Och sen fortsätta på det man har börjat med. De satsar mycket på elbilar och försöker ju göra mer fossilfri tillverkning, men har ju långt kvar. Som sagt så ökar ju utsläppen här nu.
Här kan jag lite inflika att EU trycker på, alltså det finns ju en idé, ett förslag kommer redan i juli på att man ska införa en slags koldioxidavgift för allting som importeras till EU. Och för grejen är ju att även om då utsläppen har minskat i EU, så en del är ju för att det har varit fabriksanläggningar som har legat inom EU som har lagts ner, och istället så produceras samma varor någon annanstans. Och då har ju liksom, i det samma utsläpp så har ju inte det varit någon vinst alls för planeten. Men de här, om man får till då de här koldioxidavgifterna, för att det som ändå produceras i EU ska inte vara liksom ha en konkurrensnackdel därför att det finns miljöavgifter inom Europa som inte finns i omvärlden. Så det är en stor diskussion hur man ska få det att fungera med en koldioxidavgift som läggs på allt importerat som kommer in i EU. Och där är potentiellt är det en jättekonflikt med både USA och Kina som ligger och kokar här.
Och vad blir EUs roll mellan de här två stormakterna, USA och Kina?
Ja, men EU vill ju samarbeta med båda stormakterna i klimatfrågan. Man vill verkligen liksom vara en sån här, ja, att man går i takt och att man får med sig varandra och att man utvecklar de här nya energislagen och förbättrar alla de produkterna av något slag. Men när det gäller då den här frågan med handel, det är ju risk att inte det här är förenligt med internationella handelsregler till exempel. Och då får man ju en konflikt i just den här frågan. fast man i den stora helheten verkligen vill ha att man är eniga om hur viktigt det är med skarpa åtgärder och att man fullföljer sina åtaganden.
Jannike Kihlberg, här är en nöt direkt från mig och som jag vet att många andra också går och funderar på. Handlar lösningen om förändrade vanor hos oss som enskilda individer och konsumenter eller mer om politiska beslut och att industri och näringsliv ska göra radikala förändringar eller både och? Vad är liksom viktigast för att få till den omställning som krävs snabbt?
Alltså, när det gäller klimatet så handlar det alltid om både och. Var en gör så alltid både och, för det är så mycket som krävs. Och allting hänger ihop, men det är självklart att det största ansvaret och den viktigaste insatsen ligger ju på makthavare och beslutsfattare. De måste ju liksom skapa förutsättningarna för den här enorma omställningen och att det lönar sig. En av de saker man pratar mycket om, det är just att man måste sätta ett pris på utsläppen. Och det är ju det som Pia är inne på här med en koldioxidskatt vid gränserna för att man ska slippa det här liksom koldioxidläckaget som kallas, att ja, men då flyttar vi vår tillverkning. Och det också har ju med konsumtionen att göra. Alltså nu pratar ju om jättehöga utsläpp i Kina. Ja, men vad tillverkas våra saker som vi konsumerar i Sverige? Titta på den här guldbron i Stockholm till exempel. Da-da! Ganska mycket koldioxidutsläpp i Kina. Gotlandsfärjorna tillverkas i Kina. Men ni vet, sådär som vi inte ens tänker på. Och då är det lätt att sitta och skälla på Kina, men vi får kanske börja titta på oss själva. Så att, allt, både och.
Och här i Sverige är det ju snart 3 år sedan den svenska klimataktivisten Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet utanför riksdagen. Och sedan dess så har hon ju, som vi alla vet, inspirerat till en global rörelse, blivit en superkändis som världsledare måste förhålla sig till. Hur ser Greta-effekten ut just nu, skulle du säga, Jannike?
Jag tror att den syns ju inte lika mycket av förklarliga skäl, eftersom folk inte syns utav på grund av det här pandemin. Men den finns ju där, och jag tror ju, det är kanske lätt för oss som är vuxna, men jag tror att för unga är den fortfarande oerhört viktig. Och jag säger på forskarnivå, alla är ju bara, de håller det där jättehögt. Och det sa ju han också, FN-chefen Guterres, där under FN-mötet, att det är trots allt Greta och de som har fått satt fart på det här igen och fått fart på den här debatten. Så att den finns där, den är inte lika tydlig, men det är en stark motor.
Vad säger ni andra? Vad märker ni av Greta-effekten?
Nej, men det är ju slående var man än är, att alla har hört talas om Greta Thunberg och den unga miljörörelse och klimatrörelse mot klimatförändringarna som finns i USA är ju extremt inspirerad av Greta Thunberg. Alla kan tala utförligt om vem hon är och vad hon har gjort. Så att det har haft stor betydelse. Sen var det nog mer diskussioner för ett år sedan kanske än idag. Men absolut att hon har påverkat USA jättemycket.
Ja, och likadant i EU. Jag menar, hon har ju besökt flera av de här EU-institutionerna och EU-cheferna, och det finns en jättestor ungdomsrörelse i flera västeuropeiska länder och även Öst- och Centraleuropa har jag mindre koll på, men Tyskland och Frankrike och Belgien, Nederländerna, hon har stort avtryck där, att det är många som är aktiva i den här Fridays for Future och som individer som har klivit fram, som har blivit deras. Belgiens Greta Thunberg är jätteaktiv och träffar toppolitiker här och trycker på, så att det finns absolut ett stort och en stor effekt helt enkelt.
Marianne, hur ser det ut i Kina? Har vi någon kinesisk motsvarighet till Greta?
Ja, det finns faktiskt en tjej som heter Howie, Howie är hennes engelska namn, som är inspirerad av Greta och ensam har stått ibland och strejkat. Det är ju ingen stor rörelse. Jag vet att hon också någon gång har rest runt i olika städer och försökt dra igång större strejker. Men det är ju inte alltid hon får polisen tillåtelse, och här tillåts ju ingen rörelse eller samling bli större än kommunistpartiet. Så de håller ju tillbaks den typen av strömningar. Jag tror att hon ibland har haft lite problem med polisen. Och just nu befinner hon sig i Schweiz, har jag för mig. Så Och jag skulle heller inte säga att alla här vet vem Greta Thunberg är. Utan det är nog hos extra engagerade unga människor som hon är ett känt namn.
Pia, om vi blickar framåt mot FNs klimatmöte COP26 i Glasgow i november. Hur redo är världens ledare att fatta de här tuffa besluten som krävs?
Alltså från EU-håll tror man är tämligen redo. Det kommer nu, mitten på juli kommer en mängd lagförslag hur man ska nå den här utsläppsminskningen till 2030. Och de kommer ju vara behandlas och förhandlas då inför det här novembermötet. Så att, och jag tror, och EU, eftersom man vill ha klimatledare, då vill man ju verkligen göra gott intryck. Så man kommer nog se till att man har hunnit rätt långt i de här förhandlingarna och kan berätta att jo, vi kommer göra så här med vår utsläppshandel, vi kommer göra så här med våra koldioxidavgifter. Att man vill kunna lämna konkreta besked. Så att jag tror att COP26 heter det väl, Jannica, att det kommer vara en brandflackla för EUs klimatarbete framöver.
Pia, vi har pratat här om ledare och vem som tar tag i frågan, även om aktivister som Greta Thunberg. Vem kan ta på sig den här ledartröjan och driva den här stora omställningen som krävs nu?
Om man pratar, alltså jag ser ju det mest från min EU-horisont, och det är ju att Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, hon vill ju väldigt gärna ha den. Sen har man ju då en aktiv fransk president som Emmanuel Macron, som gärna tycker att pratar klimat och försöker få igenom så mycket som möjligt. Och sen har man ju faktiskt i Tyskland, ska det vara ett val i september, och där finns ju de grönas kandidat. Hon kommer vara synas väldigt mycket. Anna-Lena Baerbock. Och om man säger så här, om hon inte vinner valet och blir förbundskansler, så kommer i vilket fall hennes parti, de gröna, att ingå i en tysk regering framöver. Och det är en stor händelse i Tyskland och för EU, skulle jag vilja säga.
Jag tänker, om jag får tillägga, jag tror att det är många, jag tror ju Biden självklart vill ta det med, framförallt med John Kerry då, som har en bra historia, som var mycket den som låg bakom det framgångsrika Parisavtalet. Men vad vi inte har nämnt här, det är ju Storbritannien som värdland tillsammans med Italien. De har ju satt väldigt skarpa klimatmål under året för att försöka visa framfötterna, och de kommer ju att driva på alla länder. Det ingår ju jobbet som värdland att man ska driva på resten av världens länder, så de har ju skarpa mål. Tyvärr har de ju missat lite och tänkte starta en ny kolgruva och sådär också, så det haltar ju lite det där klimatarbetet. Så att det finns mycket att hålla ögonen på de närmsta månaderna här.
Verkligen. Marianne, vad säger du?
Nej, men här finns det ju bara en ledare. Så det är ju Xi Jinping som får göra jobbet. Nej, men det kan ju inte komma någon annanstans ifrån här egentligen. Han är ju ledare över det mesta i Kina. Och såna här, jag tänkte, vi pratade om Greta, såna här demonstrationer man ser i Europa och USA, det skulle aldrig någonsin tillåtas här. Utan det måste komma ovanifrån om det ska ske en förändring i Kina.
Och Karin, vi har ju pratat mycket om Joe Biden och hur han försöker att verkligen profilera sig som mannen med ledartröjan redan nu. Kommer det bli så? Kommer han att lyckas med sin ambition?
Om vi lyssnar på Marianne, det är klart att vi är vana att säga att presidenten i USA är världens mäktigaste man. Men det tycker jag att det utmanas ju ganska mycket av verkligheten. Hur mäktig han egentligen är, hur mycket han egentligen kan få igenom på hemmaplan. Det tror jag kommer vara avgörande också för hans trovärdighet internationellt. Vad han lyckas med av alla sina enorma ambitioner infria. Det här är ju hans Trump moment lite grann. Ska vi visa sig att han bara också var jättestor i orden? Eller får han saker gjorda? Får vi se.
Tusen tack Marianne Björklund med från Peking, Karin Eriksson, Washington DC, Pia Gripenberg, EU-korrespondent, och Jannica Kihlberg, klimatreporter här på DN.
Tack, tack.
Tack, tack.
Tack.
Och fredagen den 11 juni pratar vi med våra korrespondenter om 2021, om coronapandemins andra sommar, om hopp, förväntningar och regelverk i en ny tid. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.